Ukrainas offensiv för att återta sitt land är igång. Samtidigt prövas orubbligheten i Europas stöd när Ukraina kräver garantier för sin säkerhet. Här är Europapodden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett fritt och öppet, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi måste komma till bunds i vad som har hänt.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och när vi bandar här är klockan 10:10 tisdagen den 13 juni. Hej Susanne Palme.
Hej.
Sveriges Radios EU-kommentator. Här i Studio 33 finns också Maria Engqvist från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
Tack så mycket.
Och vi har Triss gäster på plats i studion idag, för här finns också Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Hej Lubna.
Hej.
I helgen kom nyheten som väl snarare var en bekräftelse på det världens medier redan tyckt sig veta. Ukrainas president Zelensky bekräftar att landets motoffensiv har inletts.
Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось. На мою думку, kontrnaступальні оборонні дії відповідні.
Lubna, vill du hjälpa oss? Vad säger Zelensky här på ett ungefär?
Ja, det är så intressant för att den som först kommenterade att motoffensiven var igång var ju faktiskt Rysslands president Vladimir Putin. Han hann faktiskt innan Zelensky nämna det här, och det är det här som Zelensky svarar på, att Ukrainas motoffensiv är igång och att det här är väl kanske början på slutet, säger Zelensky.
Och det här tolkas då som en bekräftelse. Och Lubna, du ska ju snart ge dig iväg. Du är på väg till Ukraina. Vad kommer du liksom inför de här sista timmarna, dygnen innan du åker? Vad håller du koll på särskilt?
Det är ju så att kriget utspelar sig väldigt mycket vid fronterna just nu. Så jag försöker få en bild vad som händer längs frontlinjerna i Ukraina. Och det är väldigt svårt att veta, för att ukrainarna själva vill inte berätta vad det är som händer. Och den informationen man har tillgång till är ju så här, sociala medier, vad ryska militära bloggare säger, vad ukrainska bloggare säger. Så det är väldigt svårt att veta exakt vad det är som händer längs fronten, och det försöker jag få ett grepp om nu.
Mm. Det där med krigets dimma ska vi fördjupa oss i alldeles strax. Men du, Susanne, jag tänker, Europas blickar har ju varit vända österut ganska länge nu, men nu är de väl nästan som limmade ditåt, eller?
Jo, det är klart att det är så. Och ledare möts ju nu för att diskutera Ukraina. Också den här frågan som vi säkert kommer att ta upp nu, om säkerhetsgarantier till Ukraina.
Just det.
Och om de ska få komma med i NATO, vilket de ju vill. Och det här ligger ju ganska nära i tiden, det här stora toppmötet i Vilnius i den 10 juli. Där ukrainarna säger att de vill ha besked.
Mm. Det kommer väl att hållas då, Vilniusmötet, under pågående offensiv av allt att döma. Maria, under de här 16 månaderna som har gått sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes, så har ju Ukraina genomfört flera motoffensiver som förvånade många för att de var så framgångsrika. Liksom, vad gör det med förväntningarna på Ukraina nu vid den här offensiven?
De är otroligt höga, inte minst för att Ukraina har fått så otroligt stort stöd från väst under så lång tid. Det västliga militära stödet till Ukraina har ju pågått egentligen under flera år, i synnerhet både från USA och Storbritannien. Men just inför detta så har jag har till och med sett rubriker där det står att det här är Ukrainas D-Day, vilket är egentligen inte riktigt står i proportion till vad som faktiskt utspelar sig. Vi befinner oss liksom inte i en sådan situation när man tittar på andra slag i militärhistorien.
Men för just Ukraina är det förstås.
Ja, precis. Jag menar, det är ju i vår tid så är ju det här den största händelsen som vi har sett. Det finns ju en spänning och ett momentum. Man väntar ju på någon slags release, så att säga, från de här förväntningarna. Så vi får ju se helt enkelt hur det spelar ut. Det är väldigt svårt att säga i nuläget. Det är väldigt oklart källäge, som Luna precis sa.
Mm. Och vi ska som sagt fördjupa oss alldeles strax, men bara för att liksom sätta det lite i perspektiv, hur svårt är det här som Ukraina nu försöker sig på?
Det är ju en enorm uppgift av flera skäl. Dels har ju båda sidor svårt att styrke generera, att få tillräckligt mycket med materiel och tillräckligt med soldater för att kunna genomföra den här operationen. Men sen ser det ju också ett enormt område som ukrainarna ska försöka återerövra, och de ryska väpnade styrkorna har ju liksom haft samma problem när de har gått på offensiven och inför invasionen. Det är jättestora områden som det rör sig om, och det är inte en lätt uppgift. Det finns en princip som är lite, man kan ifrågasätta den, men man talar ofta om i de här sammanhangen att man behöver ett övertag i förhållandet 3-1 i storleksförhållande, alltså styrkorna som man ska anfalla med för att uppnå något slags resultat.
Men man talar om att för att liksom anfalla behöver du 3 gånger så många, ja, så mycket, precis, som för att försvara. Om precis. Jag förstår det rätt. Jag tänker, Luna, vad vet vi då? Det är ju inte oklart exakt hur och när offensiven inleddes, men vad vet vi om hur den har gått?
Ja, det är ju precis i den första fasen av den här motoffensiven som vi befinner oss i just nu, och det har faktiskt inte hänt så jättemycket. Det som har hänt är att Ukraina har nått vissa framgångar, till exempel i Donetskregionen där man har vunnit tillbaka flera byar, säger man. Samtidigt så har man också lidit några förluster i Zaporizjzje-riktningen där det också pågår motoffensiva handlingar, som Ukraina säger det. Och de här liksom förlusterna vill man inte prata om allt för mycket, men det har kommit klipp i sociala medier som Ryssland har spridit där man ser förstörda leopardstridsvagnar till exempel. Så där vet vi att det kanske inte har gått jättebra. Men fortfarande så säger det här ingenting, för att det här är bara början av motoffensiven, och båda sidorna säger att man har inte satt in sina huvudstyrkor, eller man har inte liksom hittat fokus för vart man kommer driva den här motoffensiven än så länge.
Mm, jag såg någon uppgift om att bara 20% av soldaterna, de ukrainska soldaterna, just nu deltar i offensiven. Susanne?
Jag tänkte att vi har ju sett hur de här luftvärnssystemen från väst har fungerat för att skjuta ner ryska robotar.
Över Kiev framförallt.
Över Kiev, ja. Och det har ju varit väldigt effektivt, enormt effektivt. Men jag kan tänka mig att det här är någon helt annan typ av krigföring då, eller? Mm. När man ska gå till motoffensiv.
Ja, det kan man väl säga egentligen. Luftvärn behöver man ju.
Det handlar ju framförallt om att skjuta ner inkommande missiler.
Ja, och framförallt skydda luftrummet, skydda de som befinner sig på marken från de ryska flygstridskrafterna. Vi har ju sett lite grann här för några veckor sedan att ryssarna gick in med flyg och bombade nere vid frontlinjen. Men det har man inte gjort på väldigt länge, eftersom att ukrainarna har haft en väldigt god täckning med hjälp av sitt luftvärn, helt enkelt.
Men just det här att Ukraina och över Kiev har lyckats kombinera moderna stridssystem, olika nivåer av stridssystem, har jag förstått är ganska imponerande. Och det är väl något liknande just att klara av att kombinera olika vapentyper från olika tillverkare som man kommer behöva lyckas med också i frontlinjen.
Ja, alltså problemet med de här luftvärnssystemen som Ukraina har fått är, de är förstås väldigt bra, men problemet är att de är väldigt fasta. Samtidigt så är Ukraina ett väldigt stort land, och det är inte bara Kiev som behöver skyddas. Det är många städer där de här luftsystemen inte räcker till. Och det är därför, bland annat därför, som Ukraina så ivrigt talar om att man nu behöver stridsflygplan, för att det kan vara ett komplement för att då skydda luftrummet. Men på tal om det ni sa innan, det man ser i alla fall i början här mot offensiven är att Ryssland är väldigt försiktiga med att använda stridsflyg, just för att man vet att Ukraina har så pass mycket bättre luftvärn än vad man hade för ett år sedan.
Stridsflyg nämnde du, Lubna. Det har varit en debatt i Europa om det. Hur ser det ut med det nu, Susanne?
Nej, men man ska utbilda ukrainska piloter, och man också på F-16-plan då. Jag tror att det är Nederländerna och är det Danmark, va, som ska leda det där. Båda länderna har väl sagt, i alla fall Nederländerna tror jag, att de kan tänka sig, inte just nu, men att även leverera F-16-plan. Men det är ju ett fåtal länder som är beredda att ta ett sådant steg då. Och vi är inte där än.
I vilket läge är det som stridsflygplan skulle kunna göra skillnad? Är det nu? Är det liksom Det här är någonting för framtiden, gissar jag på.
Nej, men problemet med de här stridsflygplanen är att det tar ju så lång tid att utbilda piloter. Vanligtvis så kanske det tar minst ett halvår. Nu har man sagt att det kanske kan ta 4 månader. Så det kommer ta ett tag innan ukrainska piloter kan flyga de här stridsflygplanen. Och sen så får vi se ifall Ukraina till slut får stridsflygplan från den här gruppen av länder som nu ser till att ukrainska piloter får en utbildning.
Polen också, eller hur?
Storbritannien också.
Just det. Så vilka vapentyper, vilka soldater är det som nu deltar i offensiven? Vi pratade om det här med att det var 20% ungefär av de samlade. Men är det de som Europa har utbildat respektive bidragit med? Vet vi det, Maria?
Det vet vi väl egentligen inte. Men de vapenslag, det är ju en markstrid helt enkelt som pågår. Så det är väl infanteriförband och artilleri förekommer fortfarande väldigt tungt, men sen så har man ju också fått stridsvagnar, och vi har ju sett, eller det har ju dykt upp bilder, och det här är ju viktigt att vara källkritisk liksom, men Leopard stridsvagnar har vi sett, och även Bradley
stridsfordon amerikansk.
Ja, precis, av amerikansk typ.
Men bara för att flika in här, alltså det är inte så att Europa eller väst har utbildat jättemånga ukrainska soldater, utan man utbildar en liten del och sen så kommer de tillbaka och fortsätter utbilda andra soldater. Och det är så slående när man träffar en del ukrainska soldater som har fått en ny typ av vapen, och de kollar ju mycket på YouTube hur man använder det här. Så det är inte så att den liksom västerländska eller europeiska utbildningen är heltäckande, utan det är bara några få som har fått den möjligheten.
Mm. Om vi tittar lite på vilken strategi Ukraina har i den här offensiven. Maria, vad vet vi om det?
Man har ju en linje som man kommunicerar väldigt tydligt utåt, och det är ju de långsiktiga målen att ta tillbaka de ockuperade områdena inklusive Krim. Och de kan ju egentligen inte säga någonting annat heller, om man ska vara helt ärlig. Nu verkar det ju som, det är mycket som spekuleras på Twitter och i det allmänna försvarskommentariatet om att de ukrainska väpnade styrkorna eventuellt kan vara på väg till Berdyansk och försöka då bryta av den här landremsan som ett första steg.
Berdyansk är den östra, alltså gränsflanken österut mot Ryssland. Alltså.
Ja, det ligger vid Azovska havet.
Med den förra motoffensiven i minnet så vet vi ju att Ukraina ändå lyckades överraska. Den här möjligheten har man inte den här gången. Man kommer inte kunna överraska på samma sätt, och det vi ser nu är ett vanligt krig där man inleder motoffensiver på ett vanligt klassiskt sätt. Men Ukraina försöker på något sätt. Till exempel så har vi ju sett de här drönarattackerna som riktas mot ryska mål, mot ryska
militär
i Ryssland. Så det är väl ett sätt för Ukraina att försöka
Förvirra lite grann.
Förvirra fienden och försöka distrahera fienden från vad som händer på ukrainsk mark. Men det här överraskningsmomentet som Ukraina hade förra gången, det har de inte nu, vilket gör att det blir ett mycket svårare läge, precis som Maria tidigare sa om att det behövs ett 3-1 läge. Nu har man inte det, så det finns en stor risk att vi kommer hamna i ett slags utnötningskrig, och det vill ju Ukraina absolut inte se framför, och därför ser man den här motoffensiven som sin stora chans.
I mars så höll amerikanska generaler och högt uppsatta ukrainska militärer strategiövningar, det som brukar kallas för war games, på en amerikansk militärbas i Tyskland, i Wiesbaden. Och vi hör ju ofta om hur ukrainska soldater, har vi precis pratat om, utbildats på plats i olika europeiska länder. Men hur inblandad är väst i att hjälpa Ukraina med hur man ska gå tillväga här?
Man kan väl säga krigsspel överhuvudtaget är en ganska vanlig metod för att utvärdera olika militära handlingsalternativ. Det är standardförfarande inom alla försvars- och krigsmakter i världen, skulle jag säga. Och det går ju mer eller mindre till så att man sätter upp en spelplan. Det är som ett vanligt brädspel, om det är någon som har spelat Risk till exempel, så liknar det lite grann. Man har kartor, man har ett tidsfönster, man har en viss uppsättning med prylar helt enkelt, eller medel till sitt förfogande. Och då spelar man på det och ser vad de möjliga utfallen blir. Så troligen så är det väl det de har ägnat sig åt. Mark Milley tror jag det var.
Precis.
Som var med under detta. Han var ju ganska förtegen om exakt...
Mark Milley som är...
General i den amerikanska armén. Han ville gärna inte svara på exakt vilka scenarier det var de hade spelat på. Av förklarliga skäl.
Mm. Så målet för Ukraina är förstås att ta tillbaka sitt territorium. Men i den här offensiven, vad behöver Ukraina åstadkomma för att det ska liksom räknas som lyckat, som en framgång, Lubna?
Ja, det finns flera scenarier, men framför allt kanske, alltså det beror på vart Ukraina riktar till slut sina krafter mot, om det är då Donetsk-regionen eller om det är Zaporizjzja-regionen eller man vill gå söderut och försöka komma in i Melitopol och andra ockuperade delar. Så det vet vi inte riktigt än, men ifall Ukraina vinner tillbaka en del av området så har man i alla fall vunnit något slag.
Mm. Kan jag bara flika in att det här är ganska vanligt att man testar sig fram inledningsvis och ser var de svaga punkterna ligger någonstans i linjen. Vi ska komma ihåg att ryssarna har ju ganska omfattande försvars...
Och då är man inte framme vid den,
nej,
de ryska
precis.
Försvarslinjerna.
Precis, man är en bit ifrån dem fortfarande. Mm. Vi kommer få se hur det vecklar ut sig de kommande veckorna, kanske till och med månaderna, och om det kommer att få en större betydelse för krigets utgång framöver.
Alltså problemet är ju att Ryssland har faktiskt... lärt sig något i alla fall sen förra motoffensiven. Vi såg i fjol i höstas hur de ryska soldaterna bara sprang därifrån, lämnade all sin stridsutrustning i panik.
Flydde. Liksom,
flydde. Och det är såklart ett väldigt stort nederlag för Ryssland och det vill man inte se igen. Och därför är man nog nu mer förberedd och de soldater som jag har pratat med så säger de samma sak, att Ryssland har blivit mycket bättre på att hantera till exempel drönare, för det var någonting som var Ukrainas grej i början, att man hade både civila drönare, det var ett väldigt stort och det är fortfarande ett väldigt stort engagemang för att samla in pengar så att Ukraina ska få drönare, men nu har liksom Ryssland lärt sig, de vet också Ukrainas styrkor och svagheter och kommer försöka matcha det och vill inte se de här panikartade scenerna som vi såg i Charkiv-regionen, som vi såg i Kherson-regionen tidigare.
Mm. Så återigen, det här överraskningsmomentet finns inte där den här gången. Men jag har läst mig till att man ju förstås vill försöka liksom åstadkomma så smärtsamma förluster ändå för Ryssland som möjligt, och att till exempel ett mål skulle kunna vara just de områdena som ju Ryssland hade kontroll över efter invasionen 2014, så att säga. Just i Donetsk till exempel. Talas det om det i Ukraina?
Men det har ju varit en del av Ukrainas strategi i och med att ryska soldater är fler. Alltså de har en större reserv att ta jämfört med ukrainska soldater, så har det varit Ukrainas strategi i vissa, på vissa kanter, till exempel i Bachmut har vi sett att en anledning till varför Ukraina har velat behålla närvaro i Bachmut är för att Ryssland har lidit så pass stora förluster hela tiden. Och man kommer säkert försöka hitta fler sådana platser där man kan orsaka fienden, i det här fallet Ryssland, så stora förluster som bara går.
Mm. Så offensiven har nu då inletts, vapen har börjat förbrukas i en högre takt, de förstörs, de går åt. Så hur, Ryssland har ju en stor egen apparat, men om vi tittar på Europa, hur talas det om att hjälpa Ukraina nu att fylla på, Susanne?
Nej, men det pågår ju, och nu har ju Emma ju precis på väg att fatta beslut om att också börja tillverka med det ammunition då och missiler i alltså europeiska vapenföretag och skicka till Ukraina. Men jag såg igår var det ett möte i Paris med president Macron, Scholz, den tyska förbundskanslern, och Polens president Duda. Och då sa Scholz att tydligen så kan tyskarna nu reparera vapen och göra dem dugliga igen. Så att det låter ju toppen. Men vapenleveranserna fortgår väl hela tiden, tror jag. Och man har ju... Ja, det här är ju, det är ju länder som gör det. Det är ju liksom inte EU eller så som gör det, utan det är ju enskilda länder.
Mm. Maria?
Generellt sett när det gäller försvarsindustrier så är det så att det är oftast väldigt långa ledtider beroende på lite vilken typ av ammunition det är. Men om det är lite mer avancerade robotar till exempel, så kan det ta flera år från det att du lägger en beställning till dess att de levereras. Och det här är någonting som är liksom universellt för alla typer av försvarsindustrier. Även den ryska har problem med leveranstider, även om det nu är så att de har en inhemsk och väldigt statligt ekonomiskt finansierad försvarsindustri. Så att det här är liksom inte någonting som man bara spottar fram utan vidare, utan det tar lång tid och kostar mycket pengar.
Mm. På tal om Vilnius, NATO-mötet i juli, där ska ju samtalen fokusera på säkerhetsgarantier för för Ukraina. Och i den frågan så har ju Frankrikes president Emmanuel Macron gjort en, ja, men man kan nästan säga en egen liten Zeitenwende, för att nämna Tysklands svängning. En tydlig vändning helt enkelt i inställningen till just säkerhetsgarantier för Ukraina. Så här lät det i Bratislava nyligen.
I'm not sure we will have a consensus for a Vilnius summit for a full-fledged membership, let's be clear. But as you understood, and I think very clear, I think we need strong and concrete and tangible security guarantees.
Vi behöver starka, konkreta och påtagliga säkerhetsgarantier, säger Macron. Det beskrivs som en ordentlig sväng, Susanne, håller du med?
Jo, det här talet var väl avsett att just bemöta kritiken från Öst- och Centraleuropa efter att Macron ju har talat tidigare om att man ska förhandla med ryssarna hela tiden och sådär. Och förstår Ryssland och deras att de vill ha säkerhetsgarantier från väst. Så att det är nog en förändring. Men han är öppen för att diskutera säkerhetsgarantier. Men frågan är vad man lägger i det där ordet då.
Ja, men precis. Vad lägger man i det där ordet? Hur ska man föreställa sig säkerhetsgarantier? Finns det liksom några paralleller? Ibland talas det om Israel och hur USA har gett säkerhetsgarantier till Israel.
En skillnad med Israel är ju att Israel är ju en kärnvapenmakt, något som Ukraina inte är, vilket gör att det är ett annat läge vad gäller Ukraina, och det har ju president Zelensky sagt hela tiden. Han är ju fullt medveten om att det kommer nog inte hända att Ukraina kommer kunna gå med i NATO så länge ett krig pågår, och det har han också sagt att han har förståelse för det. Samtidigt så har han sagt också att om Ukraina inte får några säkerhetsgarantier eller om vi inte har konkreta samtal kring det här, konkret tidsplan, så har han inget i Vilnius att göra. Så han har ju till och med hotat med att inte komma till Vilnius överhuvudtaget. Och det man efterfrågar från Ukrainas sida, men också från flera de baltiska länderna, från Polens sida, är att man ska ha en konkret tidsplan när Ukraina kommer kunna gå med, vad som krävs. För det är något som man inte har pratat så i de termerna tidigare.
Nej, men när man lyssnar på vad de här ledarna säger och vad de sa igår på presskonferensen, så är det ju... Nej, men jag tror att det är väldigt diffust om det är någonting mer än det de löften de redan har fått. Menar, alla länder har ju sagt att vi kommer att stötta er så länge som krävs. Men sen var det en annan lite lustig grej, tycker jag, på presskonferensen. Och det är att...
presskonferensen mellan Scholz, Duda och
Macron. Exakt, ja, exakt, precis. Men att Macron, det låter som att den här offensiven inte ska vara så lång mot offensiven, och att det ska kunna bli fredssamtal.
Mm, han talar om veckor eller månader.
Ja, och där är han igen då och börjar prata om fredssamtal. Ja, och det är precis det där som har gjort många arga.
Så helomvändningen kanske snarare är en piruett på något vis.
Och då när man så här, jaha, så är det något riktigt stort som händer nu då?
Alltså inför Vilniusmötet, Lubna, vilka är Ukrainas förväntningar på Europa och på NATO?
Ja, men det är precis det vi nämnde tidigare, att Zelensky vill ha så konkreta uttalanden eller planer som det bara går från NATO-länder. Man vill veta vad Ukraina behöver uppnå konkret för att kunna gå med i NATO. Och även om samarbetet mellan NATO och Ukraina har pågått under väldigt lång tid, man började prata om det här redan 2008, så har man aktat sig från västsida att konkretisera vad det innebär. Och det är det Zelensky vill ha, eller vill uppnå i Vilnius.
Alltså det finns en sak som verkligen förvirrar mig i den här diskussionen om säkerhetsgarantier. Jag menar, Ukraina är ett land som befinner sig i krig. Hur ska man se på att ge ett land i krig säkerhetsgarantier? Det förstår inte riktigt jag, Lubna.
Ja, det är Ukraina framför allt vill ha en garanti på att de kommer bli medlemmar. Att man redan nu ska sätta igång processen och ge en konkret tidsplan att den dagen kriget är över så kommer Ukraina välkomnas in i NATO, förutsatt att de har uppfyllt de här kraven. Och även om landet är i krig just nu så vill man ha säkerhetsgarantier under den här processen. Alltså att man ska kanske fortsätta leverera vapen, att man ska fortsätta leverera utrustning under tiden som antagningsprocessen är igång.
Nej, men jag tror att NATO-länderna har ju redan lovat att stötta Ukraina så länge det här kriget pågår. Och det är väl först efter då som, alltså när vapnen tystnar och man inleder kanske fredsförhandlingar och det finns risk för nya angrepp eller så, så man måste ha garantier. Och det är väl det som är meningen, att man också under den här perioden ska hjälpa Ukraina att anpassa sig till NATO-standard och hela sin, alltså bygga upp sin egen försvarsmakt, så att de, innan de har gjort det, så lär de ju inte få komma med i NATO. Liksom.
Men då ska den processen kunna gå snabbare.
Ja, precis. Ja.
En avslutande fråga. Vad är de mest avgörande faktorerna framåt nu? Vi har pratat lite grann tidigare, du och jag, Maria, när vi snackades vid innan podden om liksom vikten av att vara flexibel, till exempel.
Mycket kommer ju hänga på hur ukrainarna i sin offensiv kan utnyttja de resurser de har maximalt för att kunna bryta igenom på något sätt och nå någon slags operationell framgång i det här. De har ju visat sig väldigt duktiga på det också. Liksom även ryssarna har varit på att anpassa sig. Man utkämpar ju ett helt annat krig nu än vad man gjorde under förra året, till exempel.
Mm. Har de någon chans att ro hem det här då?
Ja, det beror väl på vad man menar med ro hem.
Tvingar ryssarna på till reträtt liksom?
Ja, men det är väl det ukrainska sidan absolut hoppas på, att Ryssland ska lida så pass stora nederlag att de backar, och efter det kan man ha fredssamtal eller vad det nu skulle kunna vara för slags samtal. Men för Ukraina så är ju det ett mål, och i och med att man ändå satsar så pass extremt stora resurser, så mycket, så många soldater som redan har mist livet, så många som fortsätter strida vid frontlinjerna, då menar ju på ukrainska sidan att man har resurser. Och Ukraina är ju ett av Europas största länder. Man har folk, det finns människor. Det är inte så att alla män under 65 eller mellan 18 och 65 har kallats för tjänstgöring. Än så länge så har Ukraina manskap, och med västhjälp så har man också vapen, så man anser sig det vara värt den ansträngningen. Och vi ser ju saker hända i Ryssland, även om vi inte vet exakt liksom hur de här förlusterna tas emot från rysk sida, men så påverkar det ju såklart det ryska politiska klimatet, ryska ekonomin, så än så länge så finns det hopp. Men en faktor som är väldigt viktig i det här är ju tiden. Jag tänker på det här citatet som alltid florerade under Afghanistankriget, liksom, väst har tiden men talibanerna har klockan. Lite så är det i det här fallet också.
Vad betyder det?
Ja, men det betyder att det är bråttom för Ukrainas del, för att Ukraina är så pass beroende av väst. Sker det ett maktskifte i USA så vet vi inte hur det kommer påverka ukrainska vapentillgångar. Sker någon annan förändring i Europa så kommer allt kunna förändras för Ukraina, och därför är man så ivrig att påtala om det här nu. Man vill ha långsiktiga leveranser av vapen, man vill ha en långsiktighet, för att man är också beredd på att det här kommer kunna dra ut på tiden. Men om man ska på något sätt ibland åtminstone lita på politikers ord, så har de ju sagt att vi kommer stödja Ukraina så länge det behövs och så länge Ukraina behöver vårt stöd. Och som läget ser ut just nu så säger Ukraina väldigt öppet att man vill ha väststöd och man behöver stödet, och man är beredd att fortsätta med det här kriget och försöka trycka tillbaka de ryska styrkorna så långt det går. Så där har man ju i alla fall gett ett muntligt löfte att man kommer fortsätta på Ukrainas villkor.
Vi avslutar ju ofta podden med en runda snackisar, alltså någonting som har hänt på senaste som man bara måste få ur sig. Men efter allt som hände i Storbritannien i helgen så borde det inte finnas någon som har ett sånt stort behov av att få snacka av sig som vår London-korrespondent Stephanie Zachrisson. Hej Steff!
Hej Caroline!
Alltså vilken helg!
Ja, jag låter som en papegoja när jag säger det är turbulent i brittisk politik. Det har varit det under mina 2 år som korrespondent nästan. Men den här helgen, ja, det slog kanske något slags rekord.
Ja, men eller hur? Så hur mår då Storbritannien dagarna efter? Och gör också en liten snabb recap åt oss för den som möjligtvis står blundade med öronen i helgen.
Ja, men det började ju med att i fredagskväll medan jag satt i en park och skulle ha lite picknick så kom beskedet att Boris Johnson lämnar sin post som parlamentsledamot i det brittiska underhuset. Han lämnade ju sin post som premiärminister för ungefär ett år sedan, och nu har han alltså gett besked att han lämnar sin post i det brittiska underhuset också. Och saken som har fått honom att ja, falla eller kliva på plankan eller vad vi ska kalla det är ju förstås Partygate-skandalen. Det är ju återigen den här skandalen kring festerna i regeringskvarteren under pandemin, under tiden Storbritannien befann sig i lockdown, nedstängning, vad vi nu kallar det. Och det här utskottet som har utrett huruvida Boris Johnson ljög i det brittiska underhuset när han sa att alla regler har följts, det har inte varit några fester. Det visade ju sig förstås vara osant med tanke på att det var flera personer som fick böter, inklusive både Boris Johnson men också nuvarande premiärministern Rishi Sunak. Och nu har det här utskottet alltså kommit fram till att han medvetet vilseledde det brittiska underhuset, vilket bryter mot god sed och hade då alltså planerat att straffa honom enligt det regelverk som finns i det brittiska underhuset och stänga av honom. Och Boris Johnson valde då att efter att han personligen fått den informationen, ja, istället för att ta strid i den här frågan eller försöka övertyga sina partikollegor om att få sitta kvar, så valde han snarare att gå på plankan innan han blev knuffad av den, får man väl säga.
Ja, jag hörde något klipp från någon politisk talkshow där de liksom i realtid läste upp nyheter när den briserade och då applåderade publiken. Men jag tänker, hur liksom har det tagits emot i Storbritannien i stort då?
Ja, återigen blir det ju den här situationen att Boris Johnson, tidigare premiärminister, nästan äter upp allt syre i den brittiska politiska debatten, och det följdes direkt diskussioner. Kan han göra comeback? Två av hans andra nära allierade i det brittiska underhuset har också under helgen valt att hoppa av sina stolar. Då började det spekuleras, har de gjort det för att Boris Johnson ska kunna ta någon av deras mandat istället? Alla de här teorierna och diskussionerna som bara snurrat runt i nyhetsflödet de senaste dagarna. Och sen, på söndagen, då kom en helt annan nyhet.
Ja, men precis.
Det sig in i den brittiska politiken, nämligen den förstås att Nicola Sturgeon, tidigare regeringschef i Skottland, tidigare första minister och partiledare för skotska nationalistpartiet, gripits av polis och plockats in för polisförhör. Och det handlar ju om den här utredningen som har pågått under många månader om skotska nationalistpartiets finanser. Och i huvudsak om var ungefär så där motsvarande 9 miljoner svenska kronor i donationer som skulle gå till kampanjande för skotsk självständighet, var de pengarna har tagit vägen. Och det där har ju varit en utredning som har pågått ett tag, där Nicola Sturgeons man, som också satt i partistyrelsen under många, många år, han har varit inplockad av polis i förhör. Också tidigare partikassören har varit inplockad av polisen. Än så länge har ju inga åtal väckts.
Men ganska oerhört ändå att hon greps av polis.
Ja, men verkligen. Och det här är ju en oerhörd huvudvärk för det sittande regeringspartiet och den numera då regeringschefen och partiledaren Hamza Youssef. Om Boris Johnson är Rishi Sunaks stora huvudvärk, så är ju den här utredningen i Skottland Hamza Youssefs stora huvudvärk, där det liksom faller en enorm skugga på regeringspartiet, men också, tänker jag, på rent personligt, alltså Nicola Sturgeon, den här personen som varit liksom en bärande figur i skotsk och brittisk politik, varit en internationell person i liksom politiska debatter, inte minst kring Brexit och skotsk självständighet förstås. Vilken skugga det här liksom kastar över hennes eftermäle. Hon har ju varit en person som även personer som varit meningsmotståndare sett upp till, som sett som, ja, men en talför, en person som har en moralisk kompass och så vidare. Och så nu pågår det här istället. Hon säger ju, ska vi kanske säga också, att hon inte gjort något brottsligt eller olagligt och att hon vet med sig att hon är oskyldig. Och som sagt, det är ju inga, det har ju inte växt något åtal eller gjorts någon häktningsansökan. Men förstås, hela den här historien kastar ju en enorm skugga över skotsk politik.
Ja, onekligen intressanta tider att vara London-korrespondent under. Tack snälla, Stefanie Zachrisson i London. Jag hoppas att du får en välförtjänt semester snart.
Ja då.
Vi här på Europapoddens redaktion jobbar kvar ett par veckor till, och sen senare i sommar, då blir det sommaravsnitt från Europapodden. En serie där vi porträtterar människorna som format och formar vår kontinent. Vi fick lite oplanerat tjuvstarta med avsnittet om Silvio Berlusconi igår måndag, eftersom den tidigare italienska premiärministern avlidit 86 år gammal. Så det avsnittet finns att lyssna på redan nu i appen Sveriges Radio Play, om du vill. Idag har du förutom Stefanie Zachrisson lyssnat på Maria Engqvist från FOI, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och EU-kommentator Susanne Palme. Europapoddens producent heter Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Saltzinger. Hoppas vi hörs igen.